En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och det här är intressant att notera, för vad vi vet från verklig historia är att de här städerna, Mykene, Tiryns, Pylos, vinnarna i Trojanska kriget, de går under ganska kort tid senare. En stor civilisationskollaps. Hela deras civilisation, inklusive deras skriftspråk, upphör att existera någon gång på 1100-talet före Kristus. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig som heter Dick Harrison och är professor i historia vid Lunds universitet och till
Katarina Harrison Lindberg som sitter på andra sidan bordet och skriver historia.
Och är gift med mig.
Och är gift med dig. Nu, Dick, ska du få göra något av det mest romantiska en man kan göra.
Jag får läsa poesi.
Tycker jag. Varsågod.
Tung poesi som säkert tror folk handlar om ljuv, kärlek och ömma känslor. Lyssna själva, visst låter det så. Men i naidethia pelejad jorach leus ulomenen hemiriach ajois algetheken.
Det lät inte så romantiskt.
Det är det inte heller.
Nej, det är det ju inte
Vreden
heller.
Vreden gudinna besjung som brann hos Peliden Achilles. Olyck stiger till tusende kval för Achaiernas söner.
Det här är Homeros.
Så inleds den västerländska litteraturens historia. Det är de första raderna i Iliaden.
Fick ni lära er det utan till när ni gick i skolan?
Nej, men jag lärde mig det när jag pluggade grekiska i Lund långt senare. Och det här brukar jag sedan läsa upp för mina studenter. Ja, när
vi fick lära oss det utan till. Det här var, sa vår lärare. Det här är på Södertornskolan i Oskarshamn för många år sedan.
I civilisationen.
I civilisationens gryning så sa han att det här måste ni kunna utan till. Det var det här och något mer vi skulle kunna.
Som du inte kommer ihåg.
Jag kommer säkert på det snart.
Ja, men det intressanta är att det inte bara på Södertorn i Oskarshamn man har sagt att det här var obligatorisk kunskap i all skolundervisning under antiken. Och det har räknats som oundgänglig visdom långt efteråt också. För här börjar hela vår kultur, vår västerländska europeiska kultur i skriftlig form. Frågan är ju då, vad handlar det här om? Det här vreden, Achilles är alltså arg. Och Homeros ber då en gudinna hjälpa honom besjunga hur arg Achilles är och vilka hemska konsekvenser det här fick för hela hans folk. Det är alltså där det startar. Vår kultur börjar med en historia om Achilles som är fruktansvärt förbannad.
Bakgrunden här, det är det trojanska kriget som har börjat på grund av att en prins har rövat bort den sköna Helena.
Nu blir det romantiskt i alla
fall. Ja, det är väldigt romantiskt. Den sköna Helena, hon var ju den vackraste kvinnan i hela världen. Hon hade vunnit en tävling. men hon var gift med kung Agamemnon.
Nej, nu tar vi om det här.
Nu tar vi om det. Hon var inte det. Hon var säkert gift med någon annan jävel.
Hon var gift med hans... Hans bror Menelaos av Sparta.
Menelaos av Sparta. Kung Menelaos av Sparta.
Och sen kommer han.
Vem fan vill vara gift med honom i Sparta?
Sen kommer Paris, den skönlockige ädlingen från Troja och säger: Helena, jag heter Paris, jag jobbar i Troja.
Och det faller hon för att han är mycket häftigare än kung Menelaos av Sparta. För att ingen kvinna i världshistorien har ever velat leva i Sparta, tror jag. Ingen man heller faktiskt, det var ett skitpissigt ställe att bo på.
Men Troja, det är då en fin handelsstad med höga murar, i Minrasien, inte långt från Hellesponten, och där kung Priamos härskar, och där vill hon tydligen bo. Och då blir grekerna rasande och förbannade och bestämmer sig för att hämta tillbaka henne.
Ja, sen blir det krig.
Ja. Intressant är att det är inte detta som Achilles är arg för i början av Iliaden, utan då har kriget pågått i 8-9 år. Och det är helt okej att vara arg på trojanerna för att de rövar bort helena, som uppenbarligen var allt annat än ovillig att bli bortrövad. Utan vad han är arg på.
Han är arg för att han har blivit av med en tjej. Någon sexslavinna.
Ja, medan man då sitter där och krigar mot trojanerna i 8-9 år så måste man ju försörja sig och plundra lite och ta lite lättköpta segrar i närheten. Och då plundrar och bränner man ett antal städer. Och vid ett av de tillfällena så plockar man även med sig sexslavinnor, som vi skulle säga idag. Trafficking offer skulle man kalla det. Och en av dem heter Briseis och hon jobbar i Achilles hem och han gör vad han vill med henne, bokstavligt talat. Och sen i samband med en tvist och lite utlämningar och kompensationer så tar Achilles chef, Menelaos bror Agamemnon, överbefälande från armén, tar precis från honom. Och då blir Achilles jättearg, för hon var ju hans! Hon var ju min! Och vad gör Kahn då, Achilles, hjälten? Jo, han går naturligtvis ner till havet och ber mamma om hjälp. Hans mamma är havsgudinna. Och mamma, de har tagit min sexslavinna från mig. Det är så synd om mig. Och hon tycker ju att det är synd om honom. Och går till de andra gudarna och Zeus och Apollon och klagar. Min son har berövat sin slavinna.
Jag känner helt plötsligt att hela Iliaden, vår kanon i västerländsk litteratur. Det har tagit
här,
en väldigt udda vändning. Det här är det här det handlar om alltså.
Det är därför Achilles blir arg. Och gudarna tycker ju att det är klart att det är sån Achilles, och gör man inte så här med så de hämnas. Jo, skickar pestpilar och använt elände så att alla grekerna får lida för det här grälet mellan mellanchef Achilles och överchef Agamemnon. Och grälet handlar om en tjej som de vill utnyttja sexuellt, båda två på brutalast möjliga vis. Så börjar Iliaden.
Det brukar inte framställas riktigt så här plumpt.
Men läs själv och kolla.
Ja, jag säger inte att det här inte stämmer.
Det är alltså en väldigt patriarkalisk manlig kultur, kan vi lägga till.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan vi hamnade här inne i den här lilla studion så stod vi ute och drack ett glas vatten. Och då fick jag höra någonting väldigt intressant om grekiska dikt. Du har ju läst grekiska, du har läst ganska mycket grekiska faktiskt.
Ja,
och du berättade jättespännande om...
Jag har ju läst det här i original.
Ja, men det var därför du fick göra detta nu. Men då sa du att grekiska är mer än ett språk. Du måste berätta om det, för det var så himla intressant.
Ja, Homeros skrev då på 400-talet före Kristus, och det här är på homerisk grekiska som är en särskilt episkt språk. Ska du skriva stora, långa hjältedikter som sen aoider, alltså speciella proffsångare, ska lära sig utan till, då skriver du med samma typ av speciella genetivändelser och liknande som Homeros använder, och samma stil som han använder, ett speciellt språklig variant inom grekiskan. Ska du däremot skriva körlyrik, om du vill hedra en vinnare i olympiska spelen med ett ode, ja, då växlar du till ett helt annat grekiskt språk, doriska, det språk man talade i Sparta, Menelaos, de här tough guys, ja, krigarna. Om du däremot ska skriva kärlekslyrik, gudars like tycks mig den mannen vara, Sappho, då är det på en Lesbos och om nej den norrägiska havet är oliska. Ska du däremot hålla ett försvarstal inför rätta eller skriva en lång utläggning om att Aristoteles har rätt, kvinnor är bara någon så konstiga bimär och så vidare, så
vi kommer prata med Aristoteles någon gång längre fram. Han kommer få sina fiskar varma. Ja,
men då skriver du på en helt annan, mer i Aten vanligt förekommande attisk prosa. Och om du sen ska rationalisera allt det här till ett lättbegripligt lingua franca som Syrien och Egypten och Romar ska lära sig också, då hamnar vi koiné grekiska, otroligt mycket enklare. Nya testamentet är skrivet på det. Så det är flera språkvarianter. Lyckligtvis är det mesta av det här förhållandevis lätt att lära sig när man kan alfabetet, för en hel del av den skrivna grekiskan är talspråk. Det vill säga, du behöver inte sitta och lösa korsord när du ska läsa en mening, vilket du ibland behöver när du läser Ciceros latin.
Men kort och enkelt då, det är alltså så att vilken stil eller typ av grekiska man använder är alltså avhängigt vilken genre man skriver.
Precis. Om du skriver körlyrik, ja, doriska. Om du sen, och det kan vara samma person som gör det här, ja, vill skriva något längre epos, ja, då byter du till homeriska. Vill du däremot skriva någon vetenskaplig uppsats, ja, kan vara någon attisk prosa. Och ska du sen skriva kärlekslyrik som Sappho, ja, då byter du till hennes dialekt och så vidare.
Ja. Det är intressant.
Det är jag hade ingen aning om det. Idag. Alltså, ska du skriva riksdagsprotokoll, gör du det på stockholmska och riksvenska. Ska du sen skriva någon sorts kärlekslyrik så blir naturligtvis på skånska och så vidare. Vi gör ju inte så. Vi har ju rationaliserat fram det här till en enda språkvariant. Mm. Men i Grekland hade man alltså precis tvärtom.
Ja, för här är skillnaden. Det är mer än bara lite stil. Det är grammatik och sånt som skiljer helt enkelt.
Genetivändelse, ja, ser man det tydligt på.
Ja, jag hade ingen aning om det. Det var faktiskt väldigt intressant.
Ja, de har kommit bort från trojanska kriget.
Ja, det har vi gjort.
Återigen punktera att det här är alltså en maskulint genuskodad historia. Det handlar om krig, manlig ära, manlig sårad stolthet, manlig hämndlystnad och en väldans massa blodsutgjutelse där män dödar andra män. Ja. Och det intressanta här är ju att detta har inte haft någon som helst betydelse för verkets enormt ikoniska status.
Nej, för att det här är ju faktiskt någonting, jag menar, vi fick då lära oss inledningen utan till och sen, ja. Och innehållet behövde vi väl inte lära oss utan till, eller vi lärde oss innehållet utan till, men vi lärde oss inte hela verket utan till. Men Iliaden och Odysseen är verkligen de här, alla kan relatera till dem om man har varit med i skolan i Sverige. Eller överhuvudtaget i hela västerlandet skulle jag säga. Så.
Ja, från 700-talet före Kristus och framåt har detta ingått i allmänbildningen och Hollywood har sett till att förlänga det. Jag läste en barnboksversion av Iliaden och Odysseen när jag var liten. Nu snackar vi 8, 9, 10 år. Barnbibliotekets sagas variant av det hela. Och vi har kunnat relatera till Achilles, Agamemnon, Menelaos, de här egentligen ganska konstiga och väldigt osvenska namnen under, ja, åtminstone 2700 år. Detta är ju imponerande och spännande.
Ja, det är det. Och allting han cirkulerar, alltså Iliaden då, det cirkulerar ju kring det här kriget i Troja.
Och det har ju gett upphov till massor. Jag menar, när Karl Gerhard vill raljera över svenska regeringens tyskvänliga hållning under andra världskriget, då gör han det med en kuplett, den ökända hästen från Troja, om hur grekerna gömmer sig in i en stor trähäst som de gör i berättelsen och sen smiter ut och tar över inifrån.
Ja, precis, för att det här kriget, de har väldigt svårt att avsluta det, så att för att så småningom segra så måste man ju komma in i den här befästa staden. Och då lurar man in sig. Man låtsas att man reser därifrån, men i själva verket så är det då en skara tappra krigare som samlas i den här jättestora trähästen som man har byggt. Och så liksom ställer man den utanför som någon sorts present. Och så ser det ut som att det finns liksom inga, alla har rest därifrån. Och så släpar trojanerna in hästen i sin stad. Och sen så kan de smyga ut där och så släppa in alla andra och sen så kan man segra.
Ungefär som om man är en hacker och vill ta sig in i en dator och inte kan göra det med massa attacker utifrån. Då kan man smyga in ett litet virus som infekterar datorn inifrån och raderar ut filer och sänder ut en massa spyware och annat. Och sådana brukar vi kalla för
trojaner.
Precis, det är härifrån. Helt felaktigt. Ja, det är ju helt... kalla dem greker istället.
Ja, eller man skulle kanske kalla det för en trojansk häst då. Mm. Men för de var ju inte trojaner de som tog sig in.
Det är de stackars offren.
Det är de stackars offren.
Dataanvändarna.
Ja. Men vad är det här sant? Har det här hänt?
Ja, trojanska kriget ska då, om vi övergår till historia, ha utspelats under bronsåldern. Och då fanns det en kultur i nuvarande Grekland, Egeiska havet och grekiska fastlandet, som är välbelagd arkeologiskt, inte minst. Redan på 3000- och 2000-talet före Kristus hade man en säregen kultur först på Kykladiska öarna, som framförallt förknippas med schematiskt stilrena kvinnoskulpturer i vit marmor. Därefter kommer den kretensisk kultur, den minoiska kulturen på ön Kreta, 2000 och 1000 före Kristus. Och så har vi den tredje kulturen i Grekland, fastlandsgrekisk, den som förknippas med fyndplatser som Mykene, Tiryns och Pylos. Och det är de från de här städerna som är de grekiska hjältarna, Menelaos, Agamemnon, Odysseus, Nestor. Det är de som åker iväg för att hämta tillbaka helena. Och deras ursprungsstäder som Mykene, de är då utgrävda. Vi vet att det existerade en högkultur, krigisk sån, just då. Så strukturellt är det inga större problem att lägga in dem i sammanhanget. Vi vet också att de krigar mot grannar. Kreta till exempel fick problem med dem.
Ja, alltså om man letar efter arkeologiska fynd från den här tiden så kan man se att det har skett en ganska stor kulturell förändring på Kreta under decennierna kring 1400 före Kristus. Och
det dyker upp vapen som tydligen kommer från fastlandet.
Ja, precis. Alltså att det verkar ju som att fastlänningar har varit där och efterlämnat vapen och ställt till det.
Och så försvinner den minoiska kulturens eget skriftspråk, det otolkade linjär A.
Ja, det som vi pratade om i ett annat program, där vi vet inte ens vilket språk de talade.
Och in kommer linjär B, som vi vet är fastlandsgrekiska, tidig variant av den greka som talas idag. Troligen blev ön erövrad av de här busarna från Mykene, Sparta, Tiryns och andra platser. Så att det kan ha varit krig vid Troja, det är helt fullt möjligt sett utifrån arkeologin. Och sen kommer ju Troja självt, platsen är ju hittad.
Ja.
Man har hittat det här, alltså området har kallat Troas, där Troja ska ha legat i urminnes tid. Så ungefär var någonstans Troja ska ha legat, det har man trott sig känna till hela tiden. Men i mitten av 1800-talet börjar britter och tyskar försöka leta upp exakt var någonstans platsen var. Och det är en britt som kommer på det först, han heter Frank Calvert. Och han har inte några större ekonomiska möjligheter att gräva, men han får en kompanjon, en mycket kändare kompanjon än honom, som heter Heinrich Schliemann, språkgeni och kolossalt förmögen. Och tillsammans lyckas Calvert och Schliemann hitta vad man idag är tämligen säker på är Homeros Troja. Flera lager med 9 stycken städer som man gräver fram 1865 och framåt. Och då har vi en plats och vi har någon så strukturell förutsättning med jobbiga greker inte långt därifrån som skulle kunna ta sig fram och kriga där. Men det fortfarande så ser det här ut lite som en saga tills man hittade tredje elementet. Grannimperiet i mindre Asien. Hettiterna. De skriver med kilskrifter, de har ett indoeuropeiskt språk som därmed är ganska lätt att läsa när man väl har knäckt kilskriftskoden. Och läser man deras kilskriftstavlor, ja då visade sig att här har vi ledtrådar till vad som kanske kan ha varit det trojanska kriget. För visst nämner de ett välde, någon sorts grekisk liknande civilisation borta i väster som
ja,
har problem.
Ja, de nämner ett välde som de kallar för Ajiwawa eller någonting åt det hållet. Jag kan ju inte
hetitiska
får jag erkänna.
Det kan inte jag heller.
Nej, men det här har man då uppfattat som, alltså de beskriver det som att det ska ligga västerut i förhållande till dem och
då hamnar man
och då hamnar man på rätt plats. Så rimligen så pratar man om de här personerna som är inblandade i kriget.
Alltså Ahijaba och Ahija, vad kallas grekerna i Iliaden?
De kallas akajer, inte, kallas
akajer.
De.
Och det är ändå lite väl nära för att man inte ska tänka att här kan vi ha ett rimligt samband. De bor på samma plats, helt ungefär samma sak och krigar och jobbiga. Ungefär som i Iliaden. Det är i alla fall väldigt lätt att börja söka efter konflikter när vi har den här utgångspunkten. Och då finner man, och nu är det alltså samtida hetitiska källor, alltså inskriftstavlor från den tid då det utspelade sig och inte 500 år senare, då finner man att i mitten av 1200-talet före Kristus, alltså när Iliaden ska ha utspelat sig, kungen av Ahijawa, han stödde då en furste i västra mindre Asien, ungefär där Troja ligger. Och den här fursten ska ha hetat Pyamarado. Och kungen i Troja hos Homeros, han heter
Priamos.
Det är ungefär samma namn, vid ungefär samma tillfälle, samma del av världen. Och den här Pyamarado alias Priamos, han är en lokal boss med ganska stor makt. Han sitter länge och regerar och han är en nagel i ögat på hetiterna, vilket gör att de skriver om honom. Bland annat så ska Pyamarado ha underlagt i staden Wilusa. Och Trojas namn är Ilion. Ilion och Troja är synonymer. Så Wilusa, Ilion, Pyamarado, Priamos och en massa krig. Och hetiterna tycker att de är Ahijawa, Akaina, är jobbiga.
Det låter ju onekligen som att vi har källor här.
Kriget. Hetitiska källorna nämner också att det är en konfederation av flera städer. 22 städer och byggde vid namn Asoa ska ha utbrett sig i västra mindre Asien. Wilusa ska ha ingått. Och så nämner man ett annat namn, Alaxando.
Som Alexander.
Kring år 1280 kung av Wilusa. Trojanen som rövar bort Helena heter Paris och Alexander i de gamla myterna. De grekiska myterna om kriget i Troja. Paris och Alexander förekommer som synonymer. Och Alexander nämns alltså vid samma tid i hetitiska källor. Då är det lite väl många slumpmässiga sammanträffanden på samma tid i världen vid samma tidpunkt från två olika källor för att man ska våga säga att det här är en saga. Någonting har alltså hänt. Något krig har ägt rum.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Krig. Det här är ju kriget. Alltså det här tyckte folk var kul att läsa om för att det var krig. Det var underhållningsvåld redan då. Och då vän av ordning ställde sig då frågan hur länge folk har varit så sjuka att de har tyckt att det här var kul. Hur länge har folk krigat?
Och det måste vara länge.
Vi är ju vana vid att man romantiserar och idylliserar allt det här. Trojanska kriget, det är ju underhållning, sett ur vårt perspektiv när vi möter det. Det är massor av blodsutgjutelser och ära, men folk, det har gått hem i stugorna för man har tyckt att krig är god underhållning. Bevisligen sedan 712 före Kristus.
Ja, man berättade det ju som underhållning även när det här berättades från början.
Och hur sjukt det är när så är det underhållning idag också. Inte bara Troja. Jag menar, vill du göra en film om krig idag, du kan vinna andra världskriget för 51 gången hur lätt som helst, för det går fortfarande hem i stugorna.
Ja.
Riktigt smutsiga krig som ingen vinner, sig som ditt favoritkrig, nordiska sjuårskriget.
Det görs det inte många filmer.
Nej,
om.
Men om du har en bra hjälte och en skurk som verkligen är riktigt skurkaktig, nazister är jättebra i den rollen, då kan du berätta historien hur många gånger som helst. Och här har vi ju verkligen ett problem. Hur länge har människan betett sig så? För det är ju någon sorts sjuk grej i vår hjärna som gör att vi tycker att det är kul. Det är inte bra att döda folk.
Ja, men hur länge har man krigat då? Går det ens att få reda på det? Ja,
skriftliga källor är ju då inte tillförlitliga eftersom vi rimligtvis kan anta att människor slog ihjäl varandra långt innan man uppfann skriften. Men utgår vi från skriftliga källor, då hamnar vi som ofta när det gäller vem var först i skriftliga källornas urhem, Irak, Mesopotamien. Och omkring 2700 före Kristus så har vi ett krig som nämns i källor. Det är alltså jättelänge sedan, 2700. Där kung Enmebaragesi av Kish besegrade riket Elam i dagens västra Iran. Alltså Enmebaragesi av Kish. Kommer ni ihåg det? Enmebaragesi av Kish. Världens äldsta i skrift dokumenterade krig.
Det blir prov på det här sen.
Okej. Och det är alltså omkring 2700 före Kristus. Då måste vi utgå från att det här hade man hållit på med innan också, innan man bestämde sig för att nedteckna vad kungen hette. Egypten enas omkring 3000 före Kristus. Jag gissar att det inte skedde genom ett stormöte där man röstade ska vi ena Egypten, utan det är säkert en kung som besegrar någon annan. Tittar vi på bilder, då är det också staden Kish i Irak som kommer först. Cirka 3500 före Kristus har vi krigsskildringar i bild. Så, alltså, så långt tillbaka man överhuvudtaget har skriftliga källor, har folk krigat. Och de har dessutom visat det i bild några hundra år innan man uppfinner skriften. Så det här skriftspråkligt så slutar vi någonstans mitt uppe i det. Så människa som krigare predates the writing. Då kan man ju ställa frågan, människa som fredsfurste, när börjar man hitta på fredsfördrag?
Det borde man ju egentligen ha gjort lika tidigt, det är bara det att vi har inte belägg kanske från 3500-talet före Kristus på att man har ingått ett fredsavtal. Men det finns gamla. Det äldsta fredsfördrag som man känner till, det slöts mellan hettiter som bodde på det anatoliska höglandet.
De som skriver om trojanska kriget.
De som skriver om det trojanska kriget, precis. Samma hettiter. Och ett välde som hette Hayasa Atsi som utbredde sig vid Vansjön i Armenien.
Och det ingår inte i allmänbildningen, Hayasa Atsi. Hettiterna bör man känna till. Det är de som startade med järntillverkning och sånt också.
Men vi har prov på det här sen, Dick. Så kom ihåg det nu, Hayasa Atsi.
Hayasa Atsi, Atsi med två zeta.
Ja, precis. Du måste kunna stava till det också. Och det här låg i Armenien, det här väldet. Och avtalet mellan hettiterna och det här, det är då världens äldsta fredsavtal. Det ingick omkring 1350 före Kristus.
Ja, då hade man haft ett litet krig.
Då hade man haft ett litet krig där och sen så bestämde man sig för att sluta fred. Och man hade plundrat hettiternas huvudstad och det hade varit
Ömsesidiga plundringar
och det hade varit väldigt besvärligt. Men man bestämde sig för att nu redan efter så ska det råda fred och vi ska inte bråka mer och gränserna ska gälla här och sen så gifter man sig med varandra och blir vänner helt enkelt.
Det är alltså Hayasa Atsi som har förlorat den här kampen och då erkänner de sig som lite undersåter av vasaller, men man är fortfarande så pass mäktig att man måste på något sätt ha en working relationship och då är äktenskapsalliansen det bästa. Om du ingår i samma familj så kan du åtminstone hålla det på familjegrällnivå, så behöver man inte slå ihjäl folk. Så att Sopiloliuma, hetitiske fältaren, hans syster får gifta sig med härskaren i Hayasa Atsi som heter Hakana. Och det här vill man ändå för säkerhets skull att folk ska fatta, så att det inte blir bråk efteråt. Och då sluter man ett skriftligt fredsfördrag. Givetvis mot bakgrund av att man har slutit fred för, men inte varit lika noggrann. Och det vill man undvika. Och det är ju ett tecken på civilisation, ungefär som lagstiftning också, att man ser till att fästa det på pränt.
Mm.
Världens kändaste gamla fredsfördrag, det sluts mellan hettiterna, Oxion, samma hettiter, och egyptierna.
Hettiterna bråkade mycket.
Hettiterna bråkade mycket. Det, alltså, det där Turkiet ligger idag. Turkarna har också bråkat mycket. Mm. Men hettiterna bråkar mycket med egyptierna också. Och till skillnad från Hayas Assi och de här Ahijawa och Hayas Assi, så är Egypten en representant för en stormakt. Och nu är det dessutom den jobbigaste stormaktkungen av dem alla.
Åh, det är Ramses den andra.
Ramses den andra själv som bråkar med hettiterna. Och det slutar oavgjort. Efter slaget vid Kadesh så inser man att ingen sida kan dominera Syrien fullständigt, vilket båda vill, och då sluter man ett avtal 1258 före Kristus. Intressanta med det är att både Ramses den andra och hettitekungen Hattusilis den tredje ser till att reproducera fredsavtalet på sina båda språk och bevara det i sina respektive huvudstäder, så att vi har både den hettitiska och den egyptiska varianten kvar. Vill man se det här idag får man åka till New York, för det hänger en reproduktion av avtalet i FNs högkvarter. Och då har vi alltså kommit fram till ett läge där människan både har ritualiserat kriget och ritualiserat avståndstagandet från krig, alltså att sluta fred.
Och det här med fredsavtal, om vi ska säga någonting om det, jag skrev ju en ganska rejäl bok om nordiska sjuårskriget för ett par år sedan, och du har skrivit om 30-åriga kriget. Så att vi har ju ändå träffat på en del fredsavtal, kan man ju säga.
Kalmarkriget,
jag har skrivit om
också.
Kalmarkriget också. Och framförallt det nordiska sjuårskriget, så försökte man försökte ju sluta fred väldigt länge, men problemet var ju det att man kunde inte enas om hur mycket den andra skulle vara tvungen att ge egentligen för att det skulle bli fred. Svenskarna tyckte hela tiden att den danske kungen krävde alldeles för mycket. Han ville ha jättemycket ekonomisk kompensation för det här kriget till exempel. Så att svenskarna hade blivit helt ruinerade. Så att, och det gjorde att det här kriget rann på ganska länge. Så ett lyckat fredsavtal kräver att båda känner att de har förlorat lika mycket, tror jag.
Ja, eller att båda får vinna lite. Ett av världens bästa fredsavtal någonsin, det västfaliska freden 1648. Då har man hållit på i 7-8 år och försöka förhandla om någon sorts lösning på en jättekonflikt. 30-åriga kriget är ju flera konflikter som sammanflätas, och det är svårt att sluta fred. Nyckeln blir att se till att alla vinner något, utom de som är så fullständigt besegrade eller så helt irrelevant att man kan strunta i dem, som Danmark. Men Österrike, Frankrike, Sverige, ja, Brandenburg, när man väl har kommit fram till att alla vinner på sin planhalva någonting, då går det att komma fram till ett fredsavtal. Österrikarna får dominera i Böhmen och nere i Tyrolen, fransmännen får ta hand om Alsace, svenskarna får kompensation, och när alla är nöjda med att vi har vunnit lite, då kan man rädda ansiktet och gå vidare.
Ja, för dåliga freder, där känner någon av sidorna att här förlorade vi alldeles för mycket.
Och vi ska ge igen.
Och vi ska ge igen.
Wienkongressen 1815 är också jättebra. Alla, till och med fransmän, får vara med och leka lite. Medan Versaillesfreden 1919, alla tiders sämsta fred någonsin, som nästan laddar upp inför returmatchen 1939. Exempel på en fred där någon förlorar alldeles för mycket. Det här har vi alltså hållit på med då sen bevisligen 1300-talet före Kristus. Och trojanska kriget, freden där, blev ju att trojanerna utplånas. Vilket leder till att man sen får en lång historia om någon sorts revanschism och de där dumma grekerna. För trojanerna får ju ättlingar, menar man, som vill ge igen. Romarna, som härleder sig tillbaka till Troja. Och tar det här som en utgångspunkt för sin egen självbild. Vi romare är det vi som kan kriga. Ni greker, ni kan hålla på med filosofi och konst. Men vi ska skona de besegrade och nedkämpa de övermodiga, som Vergilius kallar.
Om vi ska återgå till trojanska kriget. Så om vi ska sammanfatta det här då. Så vad vi har sagt hittills, så är det så att krig och fredsförhandlingar och formella fredsavtal, det hade hunnit bli standard vid den här tiden, så att de hade kunnat sluta någon sorts vettig fred där, för man gjorde detta vid den här tiden. Det, Och kriget har faktiskt en verklighetsbakgrund, får vi väl ändå säga. Men sen då, hur gick det för de här grekerna och hetiterna och alla andra?
Här har man då läst igenom Iliaden eller lyssnat på det och verkligen levt sig in i allt det här. Och vad man än må tycka om den här manliga, himana, patriarkala hjältevisionen, så är det rafflande action, det är spännande. Det är hämndlystnad och ärelystnad och trojanska hästen efteråt. Och sen när grekerna har jämnat Troja med marken och släpat bort invånarna i slaveri och plundrat den fullständigt, så åker de hem förstås. Och då vänder det hela. Då ska de minsann ha stryk. För de förhäver sig mot gudarna eller gör något annat bus, så att det blir ena katastrofen efter den andra. Och Odysseus irrar runt i 10 år innan han kommer hem till Ithaka, för att havsguden Poseidon är förbannad på honom. Agamemnon kommer hem och blir lönnmördad direkt av sin fru och hennes älskare och så vidare. Så det går inte bra för segrarna. Det gick inte bra för trojanerna, de blir flyktingar och driver omkring, men det går nästan ännu värre för grekernas ledare. Achilles överlever inte ens. Han dör innan kriget är slut. Och det här är intressant att notera, för vad vi vet från verklig historia är att de här städerna, Mykene, Tirins, Pylos, vinnarna i trojanska kriget, de går under ganska kort tid senare. En stor civilisationskollaps. Hela deras civilisation, inklusive deras skriftspråk, upphör att existera någon gång på 1100-talet före Kristus.
Och vad händer då?
Ja, det är ju det stora mysteriet i övergången mellan Greklands brons- och järnålder, den här kollapsen. Och det har man då försökt förklara. Vi har inga skriftliga källor, så vi vet inte, men en gammal förklaring är att de blir attackerade av dorerna. Det är ett grekisktalande folk som bor i norr och passar på att attackera norrifrån, alltså från Balkan, medan grekerna själva är ute och krigar i Troja. Och att de då erövrar framförallt Peloponnesos, utraderar de gamla stadsstaterna, tar över Sparta och sprider sin egen dialekt där, den doriska dialekten. Det är den man sen skriver körlyrik på vid olympiska spelen. Men det här är alltså en gissning. Herakles ättlingar, odorerna, kommer in och härjar. Det är någon sorts försök att förklara hundratals år senare vad som kan ha hänt.
Men om deras dialekt sprider sig över området vid den här tiden, så är det väl ändå...
Om den spreds vid den tiden, det är ju det man har velat tro. Vi vet att sånt, eftersom vi inte har motsvarande möjlighet att kolla in dialekter tidigare. Det här har inte moderna forskare köpt helt och hållet, utan det finns massor av alternativa förklaringar. Om du nu skulle vara marxist, så tror du ju inte nödvändigtvis på att det är en migration av killar norrifrån. Du tror naturligtvis på att det här är klasskamp.
Ja, det måste det ju vara.
Ja, så förtryckande härskar som Agamemnon och Nestor och Odysseus som förtrycker bönder. Till slut får bönderna nog.
Det reser sig.
Bönder i hela länder, hela Grekland, förenar neder och stöttar de här kungarna, Oannax eller vad de kallar sig. Och så får vi en civilisationskollaps för att herremannaeliten går under i revolutionens valvåg.
Och jag som trodde att bönder inte var så revolutionära.
Nej, det trodde inte Marx heller, och vet du vad, du har kanske rätt. Det här är också en modern hypotes, och den håller ju inte hela vägen. Det finns ju de som menar att det här är ju skitsnack. Det är klart att det måste vara klimatrubbningar istället. Väldigt många som...
Det måste vara en nutida grej.
Ja, det är klart. Det har ju kommit fram på sistone att det är klart att det här är någon sorts global warming eller allmän nedisning eller vad som helst. Klimatet orsakar.
Ni som lyssnar på det här, alltså klimatet tillskrivs jättemycket grejer precis nu. Det är den senaste inneteorin. Dick och jag brukar skämta lite grann om det.
Ja, vi raljerar över det hela tiden, men det är väldigt vanligt att idag, om man inte vet varför någon kollaps ägde rum, skyller man på klimatet. För 30 år sedan skyllde man på klasskamp istället. Sen föll Berlinmuren och sen blev det lite passé att komma med någon sorts klasskampshypotes. Men du kan ha jordbävning som hypotes också, eller en gigantisk pestepidemi som inte kan förklaras. Vi vet alltså inte vad som händer. Men vi har parallellfall. Och sen när jag hör talas om det här, att vi vet inte vad som händer med de mykenska städerna, då drar jag in sjöfolken. Sjöfolken dyker upp. Alltså folk kommer till sjöss med krigsskepp och attackerar alla de här civilisationskomplexen. De attackerar Egypten, sjunde farao Ramses den tredje måste mobilisera hela sitt folk för att stoppa dem. De attackerar de syriska kuststäderna och lägger dem i aska, bränner ner Ugarit, alltså där man utfann alfabetet. Samtidigt blir hetiternas rike utsatt för angrepp från sjöfolk och från fryger, ett nytt folk som kommer, och hetiterimperiet går under.
Men sjöfolk, vänta nu.
Ja, sjöfolk, folk, ja. Från sjön. Kallar vi dem, för vi vet inte vilka de var.
Vi har ingen aning om varifrån de, jag menar, de kan ju inte, det var inte sjöjungfrur, de måste ju ha kommit någonstans ifrån.
Ja, tänk på att sjöjungfrurna och mörmän och så vidare då. Det här är alltså folk som ser ut lite annorlunda med annorlunda vapen, kallar sig för sånt som Peleset och Teresh, vilket är hopplöst svårt att räkna ut. Vissa tror att de kommer från Sardinien. Det är bara för att norra kallades Skärden. En väldigt lös koppling kan man tycka. De dyker alltså upp från ett annat land, kommer i båtar och lägger den ena staden efter den andra i aska. Egyptierna lyckas besegra dem.
De var starka.
Om ni åker till Luxor och går in i Medinet Habu, Ramses den tredjes gravtempel, så kan man se dem avbildade i reliefer eftersom egyptierna faktiskt tvingade bort dem. Men i dagens Israel, Libanon, Turkiet, Syrien, där förlorar de residerande kungarna och sjöfolken kan komma in och bränna och plundra. Vi har brev bevarat från Ugarit till exempel där man ber om hjälp. Hjälp, snart kommer de. Snälla egyptier, kom och hjälp oss. Men de är alltså ett stort kraftfullt hot. Och då kan man ju tänka sig att det är de som pucklar på Mykene, Tiryns, Kreta också. Eller tvärtom. Att det här är någon sorts mykensk vidareföring av kriget i Troja. Att det är grekerna som åker ut och plundrar vidare. Och det sista är en intressant hypotes eftersom det enda sjöfolk som vi faktiskt kan skriva en vidare historia om som fastnar ordentligt i källorna, det är det som man i Egypten kallar Peleset. Om jag säger Peleset, finns något land där nere som heter något liknande då? Peleset, Peleset, börjar på P.
Tänker vi på Palestina,
Palestina
nu?
Palestina går tillbaka på Peleset. Och palestinier går tillbaka på pilister, palestier,
ja.
Filister.
Precis.
Busarna i gamla testamentet som israeliterna krigar med hela tiden. Det är ett av de här sjöfolken. Ett av de få vars historia vi kan skriva efteråt. De erövrar kustlandet i nuvarande södra Israel och sitter sedan där och är en allmän nuisance för massor av israelitiska domare och kungar. Simson till exempel har ju problem med Delila och de här filisterna. Och det här är då skriftliga källor, men idag kan vi med hjälp av DNA-teknik komma åt de här filisterna. Vi kan titta på till exempel i Ashdod där man har grävt upp dem på andra håll att, och i Ashkelon att när man tittar på dem så innehåller de här filisteiska lämningarna på begravningsplatser bland annat DNA som tydligen tyder på att åtminstone deras elit kan ha kommit från Grekland. Det kan alltså vara att Achilles och Agamemnons ättlingar och polare som kommer och ställer till med bus i Egypten och erövrar det här området som fortfarande kallas Palestina efter Peleset. Det kan vara så. DNA-tekniken är bara i begynnelsen där man håller på att lägga sådana här pusselbitar. Och visst är det här lite häpnadsväckande?
Ja, det är det ju verkligen. För sjöfolken har känts så väldigt mystiska som eftersom man inte riktigt har vetat varifrån de kommer. Ja. Men de kanske var greker.
Tänk om de var det.
Men det förklarar inte varför grekernas egna städer då skulle...
Nej, då måste de ju utvandrat en masse och det blir väldigt lätt att erövra ja. Bakifrån.
Och då kanske dorerna kommer in där.
Vem vet. Som synes, forskning pågår. Och fortsättning följer.
Ja, det som har varit lite häftigt med det här programmet är ju faktiskt att... Nu kommer individer in mycket mer än vad de har gjort tidigare. Vi hade
Pijamarado alias Pumos.
Ja, och det kommer bli mer av det framöver. Nästa avsnitt kommer handla om Ramses den andra.
Och andra individer som vi börjar kunna ta på och titta på från den här epoken.
Ja, men
individen
vi...
kommer in i historien.
Ja, nu säger vi tack för idag.
Tack för idag.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.